Intrum rasar och säger upp anställda. Inflationsförväntningarna sjunker. Varmt välkomna till EFN Direkt. Det är fredag den 15 mars. Stockholmsbörsen inleder fredagen med små indexrörelser och ligger just nu på plus 0,2%. Både Londonbörsen och tyska DAX handlas runt nollan. Medicinteknikbolaget Bicos grundare Erik Gatenholm och Hector Martinez lämnar bolaget efter diskussioner med styrelsen. De har figurerat i en visselblåsarutredning som bland annat utrett bolagets aggressiva säljkultur. Aktien faller med runt 9%. Även kredithanteringsbolaget Intrums aktie fortsätter rasa. Igår meddelade bolaget att man anlitat rådgivare för att utvärdera alternativ till att förbättra bolagets kapitalstruktur. Idag kom även en nyhet om att Intrum vill säga upp cirka 600 personer i Spanien. Aktien faller 26%. Inflationsförväntningarna på ett och två års sikt sjunker. Det visar Kantar Prosperas undersökning av förväntningarna bland penningmarknadens aktörer. Och om ett år spås inflationen ligga på 2,4%, att jämföra med decemberundersökningen 2,8%. Vice riksbankschef Aino Bunge ser dock fortsatta risker trots bromsande inflationstakt och hänvisar till det geopolitiska läget, växelkursen och det svenska företagets prissättningsbeteenden. Det var allt från nyheterna, men stanna kvar för nu ska vi prata om IPO-marknaden. Och med mig i studion har jag Nasdaqs Adam Kostel. Varmt välkommen hit, Adam.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Du är ju noteringschef på Nasdaq, men ska bli Nasdaqs vd. Grattis till nya tjänsten.
Ja, men jättekul. Jag har varit här ett tag och jag ser fram emot den möjligheten.
Kommer vi märka av några förändringar med samband med det nya ledarskapet?
Ja, men det hoppas jag att vi kommer se några förändringar. Men jag tycker vi kommer från en bra plats. Fredrik har gjort ett fantastiskt jobb. Han fortsätter i styrelsen som ordförande. Och jag har några idéer och förslag på hur vi kan liksom synliggöra Nasdaq på ett bättre sätt och på ett tydligare sätt i marknaden. Och det ska vi fortsätta jobba med.
Är det främst synliggöra Nasdaq som ligger högt på din agenda kanske?
Nej, men kanske inte synliggöra bara. Vi har ju en olika initiativ. Det jag saknar kanske är den dialogen med marknaden för att säkerställa att det inte bara handlar om marknadsplatsen i sig, men vad marknadsplatsen betyder för samhället. Och den rollen är väldigt viktig. Och den tror jag vi kan påverka tillsammans. Så det är en fråga, en dialog med regeringen, en dialog med de olika aktörerna på börsen. För det är inte våra marknadsplats, det är Sveriges marknadsplats, men vi är förvaltare av den. Och det är viktigt att vi för den dialogen tillsammans med de olika aktörerna. Och det är den dialogen vi vill verkligen skärpa till och sätta igång på ett bättre sätt.
Innan vi går in på dagens ämne så vill jag fråga dig om dina tankar kring Finansinspektionens utredning om marknadsmissbrott på Nasdaq.
Ja, men det är egentligen två saker. Den ena är EBM-utredningen som sker och den kan jag egentligen inte kommentera för den är under gång. Ingen är dömd ännu och det är givetvis en väldigt svår situation för marknaden, för oss, för våra anställda, för många parter involverade. Men jag kan egentligen inte kommentera det mer än att det har varit en tuff situation. Och vi har jobbat väldigt aktivt med våra anställda för att säkerställa att de har det stöd de behöver i den här svåra stunden. Sen har du ju Finansinspektionens utredning. Och den handlar egentligen mer om vem som gör vad i sammanhanget för just granskningen, den löpande granskningen. Vi tycker vi har agerat rätt. Men det är bra att man ser över och att vi för den dialogen med Finansinspektionen. Och förhoppningsvis så kommer ju liksom hela systemet starkare ut i det här. Men vi utgår från att vi har ju agerat rätt och vi har agerat rätt genom åren. Sen kanske vi kan förbättra. Och det ser vi över. Så vi har en åtgärdsplan och en förbättringsplan som vi har satt igång med.
Har det här påverkat förtroendet för Nasdaq på något sätt?
Ja, men det är klart att kanske vi har fått några frågor, men jag tror överlag så förstår man att det, i det här fallet med EBM-utredningen så är det en individ som agerat på ett visst sätt, eller påstås agerat på ett visst sätt. Det är ingen dömd ännu. Så att det är en aspekt, och det är svårt att skydda sig mot. Sen tror jag att det finns ett starkt förtroende för Nasdaq Stockholm, men vi vill stärka det ytterligare och fortsätta det arbetet. Så att det är just en del av mitt arbete framöver, att jobba med vårt team och framförallt föra dialogen mer aktivt kring att förtroendet är intakt och vi vill stärka det.
Låt oss gå in på dagens ämne, nämligen IPO-marknaden.
Ja.
Hur ser det ut på IPO-fronten?
Ja, men det var intressant att höra det du började med här och summeringen och lite vad Arne Bunge sa och så vidare. Så att vi ser ju samma tendenser. Inflationen är på väg ner, räntan håller på att stabiliseras. Kanske inte på väg ner lika snabbt som många hade hoppats. Vilket kommer innebära att många sektorer kommer att ha det tufft i närmsta tiden. Men däremot så ökar ju framtidsvisionen för riskaptiten. Och där ser vi att riskaptiten ökas. Och när riskaptiten ökas i marknaden, då ökar ju också förtroendet och möjligheten att göra IPO-er. Mm. Så vi börjar se nu på europeisk basis fler IPO-er. Det är en i Tyskland, det är en i Schweiz nu som sker. Vi har vår egen här med Carnell Group som ska notera sig inom kort. Mm. Och vi hoppas givetvis att de här noteringarna gör bra ifrån sig, för det kommer öka förtroendet för de nästa.
Mm.
Det finns stort intresse, det är många bolag som är redo. Och jag tror dialogen är mycket mer positiv än vad den varit tidigare. Så att andra halvan av året kommer nog vara betydligt mer aktivt. Och 2025 ser väldigt intressant ut. Så att låt oss hoppas på en mer stabil utveckling nu och inga konstigheter och inga överraskningar, ja. Så kommer vi nog se fler noteringar.
Men hur pass beroende du skulle säga att IPO-marknaden är av just ett liksom gladare makroklimat?
Jo, men makroklimatet är viktigt. Jag tror att det viktiga är inte att det behöver inte vara optimalt. Jag tror det viktiga är att man kommer överens om värderingsnivåer och förutsättningarna för de här värderingsnivåerna. Man måste tänka att flera bolag har gått igenom en svår stund. Men det har också stärkt dem i många fall. Ur det perspektivet har de lyckats visa investerarna att de har lyckats ta sig igenom det här, kommit ut starkare. Kanske att värderingen är något lägre än vad de var innan i 2021.
Mm.
Men det är fortfarande stabila, fina bolag som växer och kanske nu med lönsamhet som kanske inte var en prioritering innan när räntan var i princip noll och pengar var gratis. Så ur det perspektivet så kanske vi har mer hållbara, stabila bolag framöver och viljan att investera i de här bolagen ökar. Så vi ser en aptit att det här mötet mellan investerare och bolag ökar och förutsättningar ökar där också.
2021 så var ju det toppår för noteringar och noterades ju även en del eller ganska många liksom förhoppningsbolag. Nu menar du att kanske det svänger om till mer kvalitetsbolag, kan man säga så?
Nej, men jag tycker att många av de här förhoppningsbolagen är kvalitetsbolag. Mm. Det är bara det att drivkraften då var tillväxt. De har fått ställa om och de har fått ställa om för att visa att de kan växa med lönsamhet också. Så att det är bra. Jag tror att man pratar väldigt mycket om hållbarhet. Det ökar ju hållbarheten av bolaget i sig. Det ökar också investeraraptiten. För klungan av investerare som vill bara investera i tillväxt är mindre än de som vill investera i bolag som också är lönsamma men som visar på tillväxt. Alla vill investera i tillväxt, men de ska visa på att de kan kontrollera och hantera den tillväxten på ett pragmatiskt sätt. Så att jag tror att vi kommer se en positiv utveckling, men det är fortfarande väldigt många bolag som har det tufft. Men många bolag har behållit sig redo, behållit dialogen med investerare, så de är redo för att trycka på startknappen.
Mm.
Och det är det vi hoppas sker nu.
Den region som har haft mest tillväxt under IPO-marknaden under året och titta bakåt också är ju USA. Och vi har ju då Klarna som det pratas om att de ska noteras på USA-marknaden. Det är ett svenskt bolag. Är ni besvikna över att de inte har valt Stockholm?
Nej, men jag tycker varenda gång jag ser ett svenskt bolag som agerar internationellt och lyckas internationellt så blir jag stolt. Så att det ska vi vara stolta över. Och man måste inse också att amerikanska marknader har haft andra förutsättningar och har andra förutsättningar. De är inte lika påverkade av kriget. De har en annan energisituation, de har en annan inflationssituation. De har en annan ekonomi. Så de kanske kommer ut ur startblocken snabbare än vad Europa gör. Men jag tror att Europa är på väg ut ur startblocken. Så jag tror att vi kommer hinna ikapp. Men USA är lite mer i framkant och lite mer längre framkört. Och vi kommer se fler IPO-er där. När det gäller Klarna, de är starka och stora i USA och växer kraftigt. Det är en stark förutsättning för att lyckas i USA med en notering. Sen vill vi gärna att de överväger en svensk notering också. Så att vi jobbar på bägge fronter.
Snabb avslutande fråga där, Adam. Vilka är fördelarna med att noteras i Sverige?
Ja, men jag tror att vi har en av de bästa marknaderna i Europa, om inte den bästa. Den djupaste när det gäller långsiktiga aktieägare. Vi har en stark retailmarknad, alltså hushållen som äger aktier.
Mm.
Vi har en väldigt unik marknad som vi ska förvalta och utveckla. Och det blir väl en del av mitt jobb att fortsätta med det arbetet när jag kliver in som vd.
Du får komma tillbaka sen och prata mer om det här. Men tack för att du kom hit idag, Adam.
Tack själv.
Och tack till er där hemma för att ni har tittat. Stanna kvar, för alldeles strax är det dags för Börslunch och då har vi Boliden på temat.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.